السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء من أراد برادر وسسترا. Vi återupptar nu lektionerna i Bulugh al-Maram fi Adillat al-Ahkam av Imam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Och vi påbörjade i sista lektionen kapitlet om sujud al-sahu, den sujud som man gör om man begått någonting fel i bönen, den sujud som kompenserar. Och ni vet alla vad jag talar om imamen eller du gjort någonting fel i bönen, så brukar han göra två sujud i slutet av bönen. Eller hur? Och det här är en väldigt viktig fråga som har många förgreningar, många olika tillstånd, förhållanden, situationer som varje muslim måste känna till. Det finns regler, det finns bestämmelser. Och vi nämnde i förra lektionen, lite kort genomgång, att fela är mänskligt. Ingen av oss kommer att be perfekt alla salat livet ut, utan vi kommer alla att begå misstag i våra böner. Finns det någon här inne som aldrig gjort fel i bönen? Finns inte. Finns det någon här som aldrig kommer att göra fel i bönen? Nej, utan det finns. Till och med profeten Ali Islam gjorde fel i bönen. Så vi kommer också att fela i bönen. Och det är inte det som är det klandervärda. Utan det klandervärda är att inte veta vad man ska göra när man felar i bönen. Och det är därför vi är här idag, för att lära oss. Och vi nämnde att sujud al-sahu görs vid tre tillfällen. Fel i bönen kan delas in i tre olika kategorier. Minns ni vilka de var?
Man missar någonting.
Naqs. Man gör någonting för lite. Okej. Ja? Tvivel. Och den sista? Tillägg. Enklare att säga tillägg, plus eller minus eller tvivel. Man gör någonting extra eller för lite, eller man tvivlar. Och vi kommer nämna alla dessa. Och ni får öppna era öron, för idag det kommer bli lite mycket kunskap. Det kommer bli lite mycket situationer. Lite mycket att ta in. Men inshallah, det är enkelt inshallah. Okej? Vi nämnde i förra lektionen den första hadithen då sahaba radiyallahu anhum nämnde att profeten a.s.w. glömde den första tashahud. Han glömde den första tashahud och kompenserade då med att göra två sujud i slutet på bönen. Kommer ni ihåg den hadithen? Ja. Vi börjar med dagens första hadith, för jag vill idag också att vi går igenom alla dessa hadither som är relaterade till sujud al-sahu. Vissa av dem är inte autentiska, men vissa är autentiska och har ganska många ahkam, bestämmelser. Så vi ska inshallah då försöka täcka allt detta. Den första är hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att profeten a.s. ledde dem i en av dagens böner och gjorde taslim efter två raka, yani dhuhr al-asr. Och han gjorde taslim efter två raka. Och sedan så ställde sig profeten upp a.s. och lutade sig med handen mot ett träplank i den främre delen av moskén. Och bland de närvarande var Abu Bakr och Umar radiyallahu anhuma. Men av värdnad så vägrade de, eller vågade de inte tala med profeten a.s. om vad som hade hänt. Men vissa människor lämnade moskén i hast och de sa bönen har förkortats. Eller har bönen förkortats. Och bland de närvarande så fanns en man som kallades för Dhul-Yadayn. som sa: Ja, Rasulullah, har du glömt eller är bönen kortad? Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam: Jag har varken glömt eller förkortat. Och då så sa Dhul-Yadayn: Jo, du har glömt. Så profeten alaihi salatu wassalam bad två raka och gjorde taslim. Och därefter så gjorde han takbir och sejda, så som han brukar göra sujud eller lite längre. Och därefter så lyfte han på huvudet och gjorde takbir. Och därefter gjorde han ännu en sujud med takbir, så som han brukade, eller lite längre. Och sedan så lyfte han sitt huvud och gjorde takbir. Och denna hadith är muttafaqun alayh, och formuleringen är Bukharis. Och i Muslim nämns det att detta var Asrbön. Och i Abi Dawud så frågade profeten alayhi salam resterande sahaba om Dhul-Yadayn hade rätt i det han sa. Och de bekräftade nickandes. Och i Bukhari Muslim, de sa att det han påstod var korrekt. Och hos Abu Dawud, han gjorde inte sujud tills Allah hade gjort honom säker. Naam. Denna hadith har, mashallah, många, många fawaid. Vi finner här att Rasulullah alihi afdalu salatu wassalam gjorde här en av dagens salah, det vill säga dhuhr eller asr. Men han glömde och gjorde bara två raka. Han gjorde inte fyra raka, utan gjorde bara två. Och sedan ställde han sig upp i moskén. Och vissa sahaba skyndade sig ut från moskén, hastade sig ut från moskén och sa då att bönen har förkortats. Vissa hadither säger bönen har förkortats, som ett påstående, och andra hadither har bönen förkortats. Okej. Okay. Och bland de som var i moskén var Abu Bakr och Umar radiyallahu anhuma. Men av respekt sa de ingenting. Och här kommer frågan: varför sa inte sahaba subhanallah då profeten al-islam avslutade bönen? Ahsan. För det var fortfarande zaman al-wahi, yani tiden för uppenbarelsen, och det fanns en möjlighet att Allah azza wa jall uppenbarat att bönen är två raka. Taib. Så den möjligheten fanns, och därför väntade de tills efter bönen. Men Dhul-Yadayn, som ulema nämner, som var väldigt mån om kunskap och att lära sig, han var väldigt, mashallah, ivrig att fråga. Frågade. Och sa: Ja, Rasulullah, har du förkortat bönen? Eller har bönen förkortats? Eller har du glömt? Har bönen förkortats? Yani från 4 till 2. Eller har du glömt? Det finns inget tredje alternativ. Det är en av de här två. Och profeten alaihissalam svarar ut med hans kunskap. Att han har bett en full bön. Det var det han tänkte. Så han sa: den har varken förkortats. Eller jag har inte glömt. Och då säger han: jo, du har glömt. Och då frågar profeten alaihissalam de närvarande: är det sant som Dhul-Yadayn säger? Och de bekräftar att det som han då sa är sant. Och då så fortsatte, eller kompletterade profeten alaihissalam de två raka'a som var kvar. Och sedan så gjorde han då två sujud i slutet på bönen. Ja. Och Ibn Uthaymin nämner också att det var ingen som ifrågasatte, för att han sa det här verkar vara den första gången som profeten alaihissalam gjorde sujud i sahw. Ja, det här var första gången ett fel skedde i bönen. Okay? Så att det var därför också det fanns lite osäkerhet kring hur saker och ting skulle skötas. Bland de lärdomar vi kan ta från denna hadith är att profeterna inte är, yani, felfria. De är människor. De är felfria ma'asumin när det kommer till profetskapet, att förmedla budskapet. Där gör de inget fel. De är också felfria, de gör inte stora synder och liknande. Men de är människor som kan glömma. Inte som vissa extrema sufister säger att profeterna har kunskap om det fördolda. De har kunskap om det fördolda. En som har kunskap om det fördolda skulle inte glömma bort någonting sånt här. Eller hur? Så att denna hadith bevisar på att han var mänsklig. Och som vi också nämnde i förra lektionen, att Allah fick profeten att glömma a.s. är för oss en ni'ma. För att vi skulle lära oss dessa bestämmelser. Det var få tillfällen. Det finns 3-4 hadither om att han glömde bönen och gjorde sujud sahw. Han gjorde för lite, för mycket. Eller nämnde det här med tvivel. För att vi ska lära oss. Så att det också ska bli en bestämmelse för oss. För islam är fullbordad. Bönen är beskriven. Men vad händer om vi gör ett fel i bönen? Hur skulle vi veta det om vi inte hade dessa hadither? Så att dessa händelser skedde är en ni'ma för oss. Så att vi vet hur vi ska förhålla oss till de fel som vi gör i bön. En annan viktig lärdom från hadithen, och här vill jag att ni hänger med. Profeten alaihissalam bad 2 raka, avslutade bönen och bad sen 2 raka till, eller hur? Är ni med? Det var det som hände, eller hur? Och så gjorde han 2 sujud i slutet på de 2 sista raka. Okej. De lärde sig här att vad hände? Han bad 2 raka, gjorde teslim och vände sig och trodde att han bett 4 och pratade med folk. Eller hur? Han hade en dialog med Dhul-Jadayn och med folk. Och han vände sig bort från Qibla. De säger att han är här fortfarande i bönens tillstånd. Men att det här, de här rörelserna och hans tal inte bryter bönen. Och samma sak gäller också oss. Okej? Och beviset på det är att han bara bad 2 raka. Hade det brytit bönen så hade han varit tvungen att be 4 raka. Okej? Okay? Så har man gjort någonting fel i bönen och sen vänt sig om och man kanske pratar eller som vi sa, vänt sig upp, man kanske ställt sig upp, man kanske börjat gå. Och någon säger, du har inte bett din bön färdigt. Så går du då och fullbordar, kompletterar. Och de här harakat, rörelser och saker du har sagt påverkar inte. Bryter inte bönen. För det var omedvetet. Okej? Okay? Om man däremot medvetet, man vet att man gjorde fel, och jag bad bara 2 raka, man vet det. Och så pratar man och så vänder man sig. Det är fel. Då bryts bönen. Men det här är fortfarande i ett omedvetet tillstånd. Så att bönen är då korrekt. Nah. Här nämns också att han gjorde 2 sujud efter ett teslim, eller hur? Han gjorde 2 sujud efter ett teslim. Och vi kommer komma till frågan i när man ska göra ett sujud i sahu. En annan sak vi också lär oss från hadithen är att de som ber bakom en imam ska följa imamen. De som ber bakom en imam ska följa imamen. Även om de inte gjort någonting fel så ska de göra sujud i sahu även eller då imamen gör det. Även om de inte gjort någonting fel. Och det här är en jätteviktig fråga. En person kan be själv och göra misstag i bönen. Då är situationen väldigt enkel. Han gör sujud i sahu. Men om du ber bakom en imam så finns det lite olika ahwal, lite olika förhållanden. Och profeten alaihissalam har sagt att imamen är, yani, vad kan man säga, han har satt sig i denna position för att följas. Innama ju'ila al-imam li yutamma bih. Att imamen ska följas. Så ber man bakom en imam och imamen gör någonting fel i bönen. Han kanske glömmer första tashahud. Han kanske glömmer att säga subhana rabbil azim. Du vet ingenting, du hör inte någonting. Och sen innan taslim gör han 2 sujud. Då måste du följa honom. Du kan inte säga att jag har gjort någonting fel i bönen. Jag ska inte göra sujud. Imamen gör sujud. Du måste göra sujud. Även om du inte vet varför. Hänger ni med? Så gör imamen fel i bönen. Så gör man sujud efter honom. Jag vet inte om jag ska ta det här nu eller sen. För det finns lite... Vi tar det sen. Om jag glömmer måste ni påminna mig. Okay? Hur vi ska förhålla oss till... Om imamen gör fel eller om du gör fel bakom imamen. Det finns ganska många ahwal som inshallah kommer att ta upp. En fråga som också här Ibn Uthaymin tar upp. Om du bad för lite i din obligatoriska bön, måste du ta igen det. Det finns inga olika åsikter i den här frågan. Du bad dhuhr två, du måste be två till. Du bad maghrib två, du måste be en till. Och så vidare. Taib, men om du bad sunna för lite. Du skulle be witr tre, men du bad bara en. Ska du då ta igen två raka? Nej, precis. Det är inte samma bestämmelse. Alltså du har avslutat en raka. Alltså då är det inte så att du är skyldig att ta igen två raka och göra två sujud och så vidare. Utan det här handlar då, det här tillfället om att komplettera, handlar om den obligatoriska bönen. En annan sak som också Ibn Uthaymin nämner är att om du nu bett två raka, dhuhr eller asr eller isha, bad för lite, så ska du komplettera. Du ska komplettera och du ska inte ta om hela bönen. Det är fel som vissa gör. Att de ber om hela bönen. Nej, du ska göra som profeten gjorde alaihi salam. Du ska be två till. Det är det som är det rätta. Så länge du inte yani, gjort vad som bryter bönen. Att du efter två rakar du tappade vudu till exempel. Eller du gick hem och sov och sen kom du på det efter 5 timmar att och jag missat två rakar. Nej, khalas. Om det har gått lång tid så får du ta om bönen. Okej? Okay? Nästa hadith berättas från Imran ibn Hussein och det sägs vara samma berättelse som denna berättelse, hadithen om Dhul-Yadayn, men där finns tillägget att profeten a.s. gjorde tashahud, att han gjorde tashahud, yani han här avslutade bönen och gjorde två sujud och gjorde tashahud och gjorde taslim. Men det här tillägget är da'if, det är svagt. Alla autentiska narreringar nämner inte detta tillägg. Och den korrekta åsikten är att man inte ska göra en tashahud. Om man gör sujud sahu efter taslim så ska man inte göra en extra tashahud. Sujud sahu kan du göra före eller efter taslim. Eller hur? Alemin. Om du gör det före taslim, det kallas det bara en tashahud. Sen efter taslim, bönen är färdig. Men om du väljer att göra sujud sahu efter taslim, då finns det här en åsikt som säger att du ska då göra en till tashahud. Okej? Okay? Och det baseras på denna hadith, men den är shad, det vill säga den är udda. Den är inte autentisk. Och alla autentiska hadither nämner inte en extra tashahud. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: om någon av er tvekar i sin bön och inte vet om han har bett 3 eller 4 raka, så ska han avlägsna tvivlet och grunda sig på det han är säker på. Och sen ska han göra 2 sujud före det att han gör taslim. Om han har bett 5 raka så kommer de att jämna ut hans bön för honom. Och om han bad vad han skulle be så kommer det vara en förnedring för shaitan. Berättad av Muslim. Denna hadith tar upp frågan om shak, tvivel i bönen. Den tar upp frågan om shak, tvivel i bönen. Namn. Och här finns det också väldigt många bestämmelser. Har det hänt någon gång att ni har bett och sen i bönen så har ni börjat att tänka, har jag bett 3 eller 4? Har ni fått den tanken om? Har jag gjort 2 eller 1 sujud? Eller hur? Det har hänt oss alla. Check. Och det är shaitan som kommer och försöker få oss att glömma. Och då har vi då den här bestämmelsen att man baserar sig på det minsta antalet, det man är säker på. Men här är det väldigt viktigt först att betona att ordet check, tvivel, är här om man inte har en övervägande övertygelse. Alltså här måste vi ta ett exempel. Du bad Isha. Och du ställer dig upp och blir förvirrad. Har jag bett 3 eller har jag bett 4? Okej. Har jag bett 3 eller har jag bett 4? Men du är typ säker på att nej, men det här är min tredje raka. Jag gjorde tashahud i förra rakan. Jag gjorde tashahud. Om jag gjorde tashahud i förra rakan, då är det här automatiskt vad? Tredje, eller hur? Men jag är ändå lite osäker. Det här skulle du inte bry dig om. Ghalabat al-dhann, yani du är, vad kan man säga, du har ett övervägande övertygelse på att det är din tredje raka. Alltså, då kör du på det. Det här är inte den check, den tvivel som gör att du ska be en extra raka. Okej? Okay? Utan det är den här tvivel, har jag bett 3 eller 4? Wallahi, jag vet inte. Jag är helt förvirrad. Det är 50-50. Det kan vara 3, det kan vara 4. Jag har ingenting som indikerar på att det skulle vara det ena eller det andra. Jag är helt förvirrad. Då ska du bygga på det lägsta antalet. Och inte om det bara är yani, svaga tankar som inte har någon yani, grund. Hänger med? Samma sak nämner ulema el-muwaswis. Den som är drabbad av tvångstankar, wiswas. Och i varenda bön har han tvivel. 3, 4, hur många sujud, har gjort rukå, har inte gjort rukå, har läst fatiha, har inte läst fatiha. Den här personen ska inte heller bry sig. Han ska bara fortsätta be. Han ska inte bry sig, han ska fortsätta be och avsluta bönen. Han ska inte göra sujudusen. Okej? Okay? Då kommer shaitan bara fortsätta leka med honom. Det är inte heller honom det pratar om. Han ska försöka bota sig själv, göra rukia och bli av med de här tvångstankarna. Så det är inte han det handlar om. Så det här handlar om gemene man, den vanliga muslimen som drabbas av tvivel. Och som vi sa, han vet inte. Han kan inte avgöra om det är det ena eller det andra. Har jag bett 3 eller 4? Då säger här profeten alaihissalam, فَلْيَتْرَحِ الشَّكْ. Då ska han lämna tvivlet och basera sig på det han är säker på. Och här, exemplet som vi sa, Isha, är det tredje eller fjärde rakan? Du är säker på att du har bett 3. Det råder inget tvivel om det. Tvivlet är inte om du har bett 2, 3 eller 4, utan är det 3 eller 4? Och då är du säker på det minsta antalet. Du måste ha bett 3, men du är osäker på om du har bett 4. Eller hur? Så kasta bort 4 och räkna det här som din tredje raka. Och då gör du då en till, vilket blir en fjärde. Och sen gör du 2 sujud i slutet på bönen. Okej? Okay? Så om du gjort någonting fel så har du kompenserat. Hänger ni med? Och den här principen är väldigt viktig. Den handlar om att man bygger på al-yaqin. Man bygger på det man är säker på. Och den här principen kan också implementeras i många andra aspekter av religionen. Som till exempel om du åker på hajj eller umrah. Måla underlätta för oss att åka till Mekka. Amin. Och du gör tawaf runt Kaaba. Där kan samma sak hända. Och det har hänt mig. Du går runt Kaaba. Är det 6 eller 7 varv? Nu ska gå 7 varv. Är det 6:e varvet eller 7:e varvet? Och du vet inte. För du har gått, det så varmt. Det är så mycket folk. Kanske gått 40 minuter. Och du gör dua, du gör dhikr, du läser Koran. Du glömmer bort. Är det 6:e eller 7:e? Samma princip där. Räkna på det minsta antalet. Gör ett till varv så att du är säker på att det är 7:e varvet. Okej? Okay? Samma sak, en person är skyldig dagar från Ramadan. Händer ofta kvinnor, även folk som varit sjuka eller resande. Yani, är det 6 eller 7 dagar? Jag är helt osäker, jag kommer inte ihåg. Jag har inte skrivit ner, jag minns inte, det finns ingen som kan påminna mig. Var det 6 eller 7 dagar? Allas, fasta 7 dagar. Var på säkra sidan. Lämna tvivlet, fasta 7 dagar. Fast har du 6 finns det en ihtimal, finns en chans att du är skyldig en dag. Eller hur? Så fasta 7 dagar. Och det här är som vi sa, om du verkligen har en övervägande tvivel. Men har man ghalabat al-dhann, yani man har, eller man är typ säker, 90%, 95% säker, du ska inte bry dig. Då fortsätter du med det du gör. Nej. En annan viktig mässala som också här är relevant. Gäller det här också i sunnabönen? Om du tvivlar i en sunnabön. Nej, det gäller också i sunnabönen. Okej, det gäller också i sunnabönen. Du vill be witter 5 raka. Tillåtet, eller? Och du vet inte om du har bett 3 eller 4. Basera det på minsta antalet. En annan fråga. En person ber Aisha som vanligt. Han avslutar bönen. Han heter Slim. Och efter bönen så kommer en tanke. Var det bara 3 eller 4? Vad gör han då? Vi har talat om vad han gör i bönen. Men vad gör han efter bönen? Han har avslutat bönen. Och i bönen hade han inga tankar på att han bett för lite eller för mycket. Alltså, bad som vanligt. Men efter bönen så kommer den här tanken. Var det 3 eller var det 4?
Det är tvivl man får efter bönen. Man ska inte fokusera.
Man ska igga det.
Ja, under bönen var det övertygad.
Precis.
Och
det är sant. Det finns en princip inom fiqh att ashakku, tvivel efter en dyrkan, inte betyder någonting alls. Så den har ingen betydelse. Tvivel efter dyrkan har ingen betydelse. Om man inte är övertygad om att man gjort fel. Du kommer på med, wow, jag bad bara 3. Det är inte tvivel, utan du kommer på. Jag är helt säker på att jag gjorde bara 3. Alltså, då måste du ta igen. Men nu talar vi om att du bad 4. Utan tvivel. Efter bönen så hallas det. Jag bad 4. Men kom i svar, säger du kanske bad 3. Hallas, bry dig inte. Och den här principen är viktig. Samma sak efter vodå. Du gör vodå, kommer ut från toaletten. Och shaitan kommer och säger du strök inte över huvudet. Du måste göra om din vodå. Vad gör vi då? Säger du? Det blir en stick härifrån. Min vodå är färdig. Hänger med? Samma sak med all dyrkan. Har du gjort din dyrkan perfekt? Bra. Vad tvivel som kommer efter ska du inte bry dig om. Du ska inte ta om din dyrkan och inte göra om den. En annan lärdom som Ibn Uthaymin nämner från denna hadith är att profeten alaihissalam här säger att det kommer att förnedra shaitan. Han säger att det är någonting som muslimen ska eftersträva, att förnedra shaitan. För vi är i ständigt krig med djävulen. Det är han som får oss att tvivla i bönen. Och det är han som försöker förstöra våran bön. Och här lär vi oss hur vi ska knäcka honom med detta i bönen. Okej? Hur han blir förnedrad och inte får sina onda planer genomförda. Och shejken säger att vi alltid ska eftersträva att trotsa shaitan och förnedra honom och knäcka honom. Och det gör vi med 2 saker. Shaitan vill få oss att lämna våra plikter. Det är det han viskar till att vi ska göra. Eller han försöker att få oss att lyda honom i att synda. Så hur knäcker vi honom? När han kallar oss till att lämna våra plikter. Vi lyssnar inte. Vi trotsar honom och vi gör våra plikter. Shaitan säger lämna salat. Du gör din salat. Eller han kommer med wiswas att du ska synda. Gå ut och festa, gör si, gör så. Alltså, du trotsar honom genom att inte ge honom gehör. Du ska inte besvara honom. Utan trotsa honom. Och på så sätt kommer du att förnedra shaitan. Nästa hadith berättas från Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam bad. Och när han var klar med bönen så sa man till honom, ja Rasulullah, är det någonting nytt med bönen? Och då så sa han, varför? Och de sa, du bad si och så. Och i vissa hadither att han bad 5 raka. Det var det som han gjorde här. Han bad 5 raka. Och då så sa han, varför? Och de sa, du bad si och så. Och då vände han sina fötter och riktade sig mot qibla. Och gjorde 2 sejda och sedan taslim. Därefter vände han sitt ansikte mot oss och sa, om något fel hade hänt i bönen så hade jag informerat er. Men jag är endast en människa. Jag glömmer så som ni glömmer. Som jag glömmer så ska ni påminna mig. Om någon av er blir osäker i sin bön så ska han försöka göra vad som är korrekt. och basera sig på det. Och sedan avsluta och göra två sejda. Muttafaqun alayh. Och i Bukhari låt han avsluta sin bön, göra taslim och sedan sujud. Och hos muslim att profeten alaihissalam gjorde två sujud för glömska efter att ha gjort taslim och pratat. I den hadith finner vi ziyada. Vi har pratat om att göra för lite i bönen. Och i denna hadith finner vi att göra för mycket i bönen. Att göra fem raka är att göra någonting extra i bönen. Okej? Och då ska man också göra två sujud sahu i slutet på bönen. Men man gör dem efter taslim. Det är det som är bäst. Man gör dem efter taslim. Det är det som är bäst. Ja. Så vad händer här? Profeten alaihissalam glömde då och gjorde fem raka i bönen. Och när sahaba påpekade detta så vände han sig mot Qibla och gjorde två sujud. Ja. Här finns många också lärdomar. En av lärdomarna är att när man ska göra sujud sahu så gör man det från sittandes position. Även om du sitter efter bönen och blir påmind eller kommer på att du gjort fel, så behöver du inte ställa dig upp, utan du gör bara sujud sahu sittandes. Okej? Okay. En annan sak vi lär oss här är att följa imamen i någonting som är fel inte bryter bönen. Men om man vet att imamen gör fel ska man inte följa honom. Förutom om imamen ställer sig upp från den första tashahud, då ska man ställa sig upp med imamen. Här är en viktig fråga som har många förgreningar. Nej. Man ska inte följa imamen i det som är fel generellt. Yani om nu vi ber Isha och imamen ställer sig upp för att be en femte raka, och du vet att det är den femte raka, alla vet de ska sätta sig och göra tashahud, men imamen, han är tankspridd och han ställer sig upp för att be en femte raka, han är osäker och du vet att det är fel, du märker att ingen vill ställa sig, du vet själv, jag och andra vet att det är fel, då får du inte ställa dig upp. Gör du det så blir din bön ogiltig. Den blir batel. För du kan inte be fem raka Aisha. Okej? Okay? Om du däremot är osäker. Vet, ibland man bara ber med en imam. Då man följer imam. Man håller inte räkning. Så imamen ställer sig, jag ställer mig. Men lite lång bön. Eller hur? Men jag ställer mig. Allas, jag vet inte. Jag är osäker. Din bön är giltig. Du är som imamen. Okej. Och samma sak, imamen gör en tredje sujud till exempel. Du är osäker, du följer imamen. Men om du vet, du gör inte en tredje sujud. Du säger subhanallah. Okej. Och samma sak här, imamen ställer sig upp för en tredje raka. Eller för en femte raka. Då säger du subhanallah och du sitter kvar. Och du gör tashahud. Om imamen inte sätter sig, han står och ber hela sin raka. Du sitter kvar. Och jag tar shahud tills imamen sitter och säger jag tar shahud och avslutar bönen. Och du avslutar bönen med honom. Okej?
Okay? Säger man subhanallah också?
Ja.
I andra rakat om man ska gå upp från till shahud. Och han har glömt det.
Det kommer vi till. Den frågan är, har också lite olika ahkam. Men här talar vi om imamen då gör någonting extra. Eller du ber själv och du gör någonting extra i bön. Då ska du avbryta så fort du kommer på. Det är också viktigt. Om du ställer upp en femte raka och folk säger subhanallah bakom det, då måste imamen avbryta och sätta sig. Han måste gå tillbaka. Han får inte fortsätta. Är han i ruku ska han gå direkt ner och sätta sig. Han ska inte ens säga sami Allah och liman hamda. Han ska gå direkt ner och sätta sig. Står han och läser fatiha, han ska gå direkt ner. Gå tillbaka till där han var innan. Till den korrekta positionen. Okej? Okay? Och man får då inte följa imamen i det som är fel. Men så säger här Sheikh Bassam, förutom I den första tashahud, om imamen ställer sig upp från den första tashahud utan att göra den, då ska man följa imamen. Okej? Men även den frågan spar vi, för det kommer en hadith om den frågan snart. Ja. En annan sak vi också lär oss av denna hadith är att sujud i sahu utförs på samma sätt som vanlig sujud. Det nämns i denna hadith att Ibn Mas'ud sa att profeten a.s. gjorde sujud som vanligt eller lite längre. Det är ingen så speciell dua du gör, eller du gör den på något speciellt sätt, eller som vissa tror att du gör den jättekort. Nej, utan du gör den som vanligt och till och med här nämns lite längre än vanlig sujud. Okej? Okay? Du säger subhana rabbi al-ala, sitter rabbi rfirli, en till sujud subhana rabbi al-ala. Som en vanlig yani, sujud. Vad vi också lär oss från hadithen är att om man då gjort någonting extra i bönen så är det rekommenderat att göra denna sujud efter ett teslim och inte före ett teslim. Så att man inte gör två extra saker i bönen. Vi kommer till frågan. Sabr. Ja. Också en till lärdom är att profeten a.s. sa فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِ, att om jag glömmer så ska ni påminna mig. Och det är generellt. Om imamen gör någonting fel så ska man påminna honom. Eller henne, om det är kvinnor som det. Man ska påminna imamen. Rätta till imamen. Man kan inte vara likgiltig och tyst, utan man säger subhanallah. Så att imamen då går tillbaka till rätt position. Ja. Och då kommer vi till frågan som brodern ställde, och det är: när ska vi göra sujudisa? Ska vi före taslim, efter taslim, eller funkar båda? Och här finns det jättemycket olika åsikter. Vissa ulema säger att det ska vara efter taslim. Al-Ahnaf, Abu Hanifa, säger all sujud sahu är efter taslim. Jag tror till och med de säger om du gör den före, din bön är batil. Okej? Okay. Al-Shafi'iyya säger att all sujud sahu är före taslim. Okej? Okay. Al-Hanabila, de har tafsil i frågan. Al-Malikiya, de har tafsil. De säger det beror på situationen. Men alla alam, vad vissa ulema nämner, som Sadiq Hassan Khan, han säger att om man kollar på haditherna så finner man att profeten a.s. ibland gjorde före, ibland gjorde efter. Och då så säger man då här att man har valet. Man kan göra efter, man kan göra för. Och det här nämns också i Subul Salam av Sanani. Han säger att om man granskar haditherna så blir den typ rättvisa åsikten att man kan göra både före och efter. Amr fihi wasi. Det finns tawassu. Frågan är inte begränsad. Det är inte en fråga som är, vad säger man, vi är trångsynta i. Utan då har nämnts före, då har nämnts efter, så båda är okej. Okay. Och vi nämnde också förra lektionen Al-Qadi Iyads uttalande att det finns ingen ikhtilaf bland ulema. Att om man gör sujud före eller efter taslim, sajada ba'da salam av qablahu, på grund av någonting extra man gjort i bönen eller något man gjort för lite, så är ens bön korrekt. Utan deras ikhtilaf handlar bara om vad som är bäst. Vad som är bäst. Ja. Men det vissa ulema nämner att om man då gjort någonting extra i bönen, då är det bättre att göra sujud sahu efter taslim. Som här profeten gjorde a.s. Och om man glömt någonting i bönen så gör man sujud sahu innan taslim. Som då profeten a.s. glömde första tashahud. Ja. Sen nämner författaren en hadith som är daif. att profeten alaihissalam sa att om en person tvivlar i bönen så ska han göra två sujud efter ett teslim. Men den hadithen är daif. Sen nämns hadith al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu där han säger att profeten alaihissalam sa att om en person tvivlar i bönen och ställer sig upp efter två raka så ska han fortsätta stå. Ska vi se här. När han står upprätt och då kommer på att han inte suttit så ska han stå kvar och göra två sejda. Om han däremot inte ställt sig upprätt så ska han sätta sig och han är inte ålagd någon sujud sahw. Berättade av Abu Dawud, Ibn Majah, Darqutni. Men Ibn Hajar säger att den är svag, den är daif. Ja, jag ska ta den. Men vissa ulema, som Sheikh Albani och Imam al-Tahawi, säger att den är hadith al-sahih. Den har andra kedjor som gör att hadithen är godtagbar, vilket inshallah är det korrekta. Och denna hadith handlar om den första frågan vi gick igenom. Om man glömmer första tashahud. Om man glömmer första tashahud och man ställer sig upp. Det här är den mäs'alan, den frågan som här diskuteras. Kom ni ihåg första tashahud? Är den från bönens sunna moment eller bönens arkan?
Wajibat.
Wajibat. Ja, jag sa sunna. Bönens wajibat eller bönens arkan? Wajibat. Nej, precis. Det är från bönens wajibat. Nej. Och det hände ju då att profeten alaihissalam en gång ställde sig upp utan att göra det. Och kompenserade med två sujud innan teslim. Men här nämns då situationen om en person ber och ställer sig upp helt och hållet utan att göra det. Så ska han inte gå tillbaka. Okej. Okay. Om han är på väg att ställa sig upp och kommer på att han borde göra tashahud. Så ska han gå tillbaka. Okej? Okay? Och det här är jätteviktigt. För här gör många fel. Tänk er nu att ni ber med en imam. Och man ska sitta och göra andra tashahud. Och ni ser hur han tar ner händerna i marken och ska börja ställa sig upp. Vad gör ni då? Ni säger, subhanallah. Så att han sätter sig. Okej? Okay? Och då behöver man inte kompensera. För han har inte ställt sig upp. Och han gör första tashahud. Han har gjort den, kallas. Han har inte gjort något extra, han har inte gjort för lite i bönen. Okej. Okay. Men om han då ställer sig upp. Eller han är på väg upp. Och han själv kommer på. Innan han ställs upp, då går han tillbaka. Men har han väl ställt sig upprätt. Så ska han inte gå tillbaka. Enligt den här hadith. Utan då ska han fortsätta stå. Och han nämner ulema varför också. För att när han ställt sig upp. Då är han i bönens nästa rukun. Om man förflyttar sig inte från en rukun tillbaka till någonting som är wajib. Då ska han bara kompensera med att göra två sujud i slutet på bönen. Och samma sak gäller här om ni ber bakom en imam. Och imamen då ställer sig upp. Så ska ni följa imamen. Ni ska också ställa er upp. Okej? Okay? Man ska inte gå tillbaka. Och det är också ett fel som vi säger. Vissa sitter kvar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Han står upp, han börjar läsa fatiha. Och ni bara sitter och väntar på att han ska gå tillbaka. Nej, ni ska stå upp. Han ska inte gå tillbaka. Okej? Okay? Och här ska vi också gå igenom en väldigt viktig fråga. Och det är det vi också talade om i förra lektionen. Om man lämnar någonting som är wajib i bönen så räcker det med, alltså om man lämnar det av misstag. Så räcker det då med att göra två sujud i slutet av bönen. Det kompenserar. Och vi nämnde vissa av bönens obligatoriska moment. Som att säga Allahu Akbar när man gör takbirat och intiqal. Man förflyttar sig i bönen. Eller att säga Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Ala, första tashahud. De här sakerna är wajib i bönen. Obligatoriska. Och lämnar man dem av misstag. Så ska man bara kompensera med två sujud i slutet på bönen. Lämnar man dem med flit så är bönen ogiltig. Okej? Okay? Taib, vad händer om en person glömmer och gör ett misstag med någonting som är en rukun i bönen? Någonting som är en av bönens pelare. Yani en person står och läser Koran. Och istället för att gå ner i rukå går han ner i sujud. Och så är han sujud. Så kommer han på, oj, jag glömde rukå. Vad gör han då, Hassan? Men vad gör han där? Han är i sujud. Ska han fortsätta be? Eller ska han gå tillbaka? Ja, han går tillbaka. Då går han tillbaka. Måste gå tillbaka. Och han får inte fortsätta. Förutom om han fortsätter tills han kommer till nästa raka. Och läser Koran al-Fatiha och sen ska han göra rukå. Så bara subhanallah, jag glömde förra rukå. Då tar han igen en raka. Då kan han inte längre gå tillbaka. Då har han hamnat i nästa raka som är samma position. Då måste han ta igen en hel raka. Okej? Okay? Så har man lämnat någonting som är rukun, och det är jätteviktigt. Jag betonar detta. För vissa personer gör de här felen. Till exempel, han glömmer sujud, han gör en sujud. Och han vet det. Och så tänker han, det är lugnt, jag gör bara två sujud i slutet på bönen. Eller hur? Jättevanligt. Folk har berättat om imamer som har gjort sådana här saker. De har bett i moskéer. Imamen har ju en sujud istället för två. Okej? Okay? Och sen han bara gör två sujud i slutet på bönen. Sen säger han till honom, det har gjort fel. Han säger, nej, jag har gjort sujud sahu. Min bön är korrekt. En jahl, okunskap. Det måste, det här är bönens arkan. De måste utföras. Okej? Okay? Har du missat dem, ta igen dem. Och sen gör du två sujud sahu i slutet på bönen. Nej. Sen nämns det här att Umar radiallahu anhu sa att det finns ingen sahu för den som ber bakom imamen. Om imamen gör fel så ska både han och den som ber bakom imamen göra sujud sahu. Berättade Abul Bazar och Al-Bayhaqi med en svag berättarkedja. Nah. Och sista hadithen är daif, så den behöver inte gå igenom. Men denna hadith ska vi avrunda med. Och det handlar om när du ber i salat al-jama'a och imamen då gör fel. Och det var den frågan som vi sa att vi skulle spara. För det kan vara lite klurigt. Om imamen gör ett misstag, han lämnar något som är wajib, första tashahud till exempel, ni följer imamen, han gör två sujud i slutet på bönen, ni följer imamen. Adi, eller hur? Mas'ala. Om imamen lämnar första tashahud och han i slutet på bönen inte gör sujud sahu. Du säger, gör. Du gjorde fel. Jag ska inte göra. I vårt land gör vi inte, till exempel. Vad gör du då? Du gör själv. Ahsant. Precis. Du gör dem själv. För att du måste göra dem. Måste kompensera. Okej? En annan fråga. Om man då gör fel i bönen och man glömmer att göra sujud sahu. Du glömmer bort det. Vad händer då? Du kommer på det efter så här någon minut. Då gör man det. Okay. De lärde sig att så länge det inte har gått för lång tid, gärna urfen. Ja, som vi sa, du går hem och käkar och sover. Och, alltså, det har gått för lång tid, du behöver inte göra det. Okej? Okay? Nej, du kan inte, Allah, du kan inte göra det om du har brutit vodou. Det är det urfen. Gärna till exempel, du går ut från moskén. Allas. Fast även där profeten alaihissalam, när han gjorde fel, folk gick ut från moskén, han kompenserade. Alltså gärna flera minuter. Voilà. Flera minuter. Gärna om det har gått mer än en kvart, 20 minuter, allas, då du behöver inte göra det. Nu kommer vi till de lite mer komplicerade situationer. Du kommer sent till bönen. Du kommer sent till bönen och har en raka att ta igen. Och när imamen avslutar salah så gör han sujud sahu. Du vet inte vad som händer. Du var inte med i början på bönen. Då ska du följa honom. Du måste följa honom. Om han gör dessa sujud innan taslim så måste du följa honom. Okej? Okay? Andra scenariot, att imamen gör dessa två sujud efter taslim. Och du ska ställa dig upp och ta igen din raka. Vad gör du då?
Har felen skett innan du ansvarat bönen?
Nej, nej. Hans fel.
Ja, men alltså om imamen har svarat ju sent i bönen. Du nämner det.
Du måste i alla fall göra dessa sujud. Men de lärda säger att du har två tillfällen. Två var. Du kan välja dem att göra dessa två sujud. Då han gör taslim innan du ställer upp. Så kan du göra dem tillsammans med honom. Eller så kan du göra dem i slutet på din bön. Okej? Okay? Mäs'ala. En till fråga. Du ber bakom imamen och du gör någonting fel i bönen. Du glömmer att säga subhana rabbi al-a'la. Om du bad själv, du skulle vara skyldig att göra två sujud i sahur. Vad händer nu? Imamen tar det. Han bär det åt dig. Okej, okay? Så du behöver inte göra någonting alls. Ni är med? Okej. Mäs'ala. Du ber bakom imamen, men du glömmer en rukun. Du är helt borta i huvudet. När imamen gör sujud, du stannar kvar i sujud. Du flummar bort, du är helt borta i huvudet. Han går upp, han sitter, han gör en till sujud. Du har bara gjort en sujud. Han säger Allahu Akbar och han ställer sig upp till nästa raka. Och du ställer upp. Du har bara gjort en sujud. Du har gjort ett grovt fel bakom imamen. Vad gör du nu? Hur kompenserar man för detta? Ska vi se att imamen bär bördan?
Nej.
Vad säger ni där bak? Vad säger Jamil? Ja, klurigt va? Ja. Precis, då måste du be en extra raka. För det är rukun. Och arkan faller aldrig. Så länge du kan göra dem måste du göra dem. Okej? Okay? Så då när imamen gör taslim så måste du stå upp och be en till raka. För du glömde en sujud.
Man kan inte göra sujud ändå.
Nej, eller jo. Du ber en extra raka. Och när du ska avsluta den, du är själv. Då gör du sujud så. Men du måste be om en hel raka. För du glömde en sujud. Okej. Okay. En till fråga. Vi nämnde att om du gör fel bakom imamen, imamen bär ansvaret åt dig. Alltså du behöver inte göra någon sujud sahu så länge det handlar om en wajibat. Vad händer om du kommer sent till bönen och du gör ett misstag i den rakan som du tar igen? Ska vi då också säga att det är lugnt imamen? Då ska du göra sujud sahu. Ja, ahsant. Precis.
Om imamen glömmer bort en rocken, han gör en sujud för lite och han håller på att resa sig. Då ska vi inte följa honom, eller?
Ja, då sitter ni och säger subhanallah.
Om imamen är säker och han reser sig upp ändå och han börjar läsa fram det här, ska man då...
Jag vet inte. Svår fråga. Nej. Så det är ungefär de här tillstånden vi har gått igenom. Kortfattat om vi bara försöker gå igenom sujudu sahu. Sujudu sahu gör man om man gjort någonting för lite i bönen, för mycket i bönen, eller man har starka tvivel i bönen. Eller hur? Ni är överens. Och sujudu sahu görs då innan taslim eller efter taslim. Två sujud utan tashahud. Ja. Och vi nämnde då att om du ber bakom en imam så ska du inte göra någon egen sujud sahu om du har gjort någonting fel i bönen. Förutom om du lämnade någonting som är rukun, vilket är väldigt svårt att föreställa sig, men allt kan hända. Då får du ta igen en raka. Okej? Okay? Så att det var lite kortfattat de här bestämmelserna som vi då gick igenom. Och det här är väldigt viktigt att känna till. För som vi sa, bönen är det viktigaste vi har. Och vi kommer att göra fel i bönen. Folk runt omkring oss kommer att göra fel i bönen. Och då åligger det oss att kunna rätta dem. Att kunna korrigera dem. Att rätta till de här bristerna vi har gjort i bönen. Och som jag sa, det finns roliga exempel, eller nästan sorgliga exempel på imamer som gör saker som är helt fel och sen vet de inte hur de ska kompensera för detta. De vet inte när eller hur man gör sujud sahu. De De missbrukar den. De tror att den täcker för saker som är rockon. Alltså de är helt fel. Så att, jätteviktigt att känna till de här sakerna. Och speciellt många av er kanske kommer att få vara imamer. I familjen, i hemmet, när ni ber med era fru, era syskon och så vidare. Så ni måste känna till de här bestämmelserna så att våran bön blir korrekt. Wallahu a'lam. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.